Är det viktigt för er med en personlig minnessten rest över den som har lämnat er? Vi samarbetar med Durus som är en av Sveriges största leverantörer av gravstenar. Durus erbjuder kostnadsfri rådgivning och är bara ett samtal bort när ni har frågor eller behöver hjälp. Ring 08 673 50 00 eller besök durus.se. Välkomna Ylva Björnberg och Ulrika Hammar. Idag ska vi tala om sorg och hur man kan skapa en ritual. Ni har ju skapat en sorgeritual och jag är nyfiken på att höra lite hur det startade.
Ja, det började med att min allra bästa kompis tog livet av sig i februari. Jag skrev öppet om det här på Facebook. För jag ville ha omgivningens eller mina vänners förståelse för var jag befann mig. Och en av dem som läste det var Ylva. Och sen sprang vi på varandra.
Ja, precis. Vi sprang faktiskt på varandra på en fest. Och jag var på väg ut från en jättestor, väldigt trevlig toalett. Och du var på väg in i den här jättestora, trevliga toaletten. Och när jag såg dig så var det första jag sa, jag läste ditt inlägg. Och du började gråta och vi gick in och stängde dörren om oss. Och så satte vi oss ner på golvet och pratade. Och jag var så otroligt berörd av det inlägget du hade skrivit. Så att du skrev så öppet om din sorg. Och sen när vi pratade så var det som att du... Det blev så berörd för att du också ägde din sorg. Du grät så öppet och liksom ägde din... Din situation, ditt lidande, din jätteförlust och kunde vara öppen med det. Och när jag såg det så såg jag liksom vidden av vad du befann dig och tänkte att men varför gör vi ingenting för den som blir kvar när någon går bort?
Jag kan väl säga att det här med att jag visade min sorg så öppet, jag hade inget val. Det var liksom, den bara tog över och jag visste aldrig när det skulle hända. Så ofta var det när jag fick liksom medkänsla från en annan person, då vällde det fram. Alltså, jag befann mig i sorgen hela tiden. Men jag kunde liksom också till exempel gå på fest, men den fanns med mig. Så när jag öppet visade så var det som att den vällde in i mig och över mig på något vis. Jag försökte aldrig kämpa emot det, utan det var bara någonting som tog över hela mig när den rullade fram. Och det var så fint att du orkade med det också, att du liksom kunde stå där i min gråt och min förtvivlan. För att det är svårt, tänker jag, när man vill visa medkänsla och sen så bryter den andra människan totalt ihop. Men jag tänker att det måste få vara så. Att vi måste våga fråga och våga stå kvar i sen när reaktionen kommer på den frågan eller det bemötande vi har velat ge. Och det gjorde du jättefint.
Det blev en väldigt, väldigt speciell stund och vi glömde bort att det var en kö utanför dörren. Och, men vi satt där och jag frågade, men behöver du inte göra någonting för dig? Behöver vi inte göra någon form av ritual eller ceremoni för att när du... Det du går igenom är att det är en jättestor förändring och du behöver kanske sätta ord på saker kring det som pågår och göra det inför vänner som kanske ska se det och höra det och stötta dig. Så kom vi fram till att vi kanske en ritual skulle kunna vara något, men det var inte någonting vi bestämde då, utan vi lät det bero och sen så hördes vi några dagar senare. Jag kommer inte ihåg, jag tror det var så.
Alltså, och för mig var det också så fint att det var någon som frågade hur jag mådde. Alltså, för det var också så här, hur har det varit, hur kunde Stina göra detta? Hur kunde det hända? Varför gjorde hon det? Det var som att jag hela tiden fick förklara för omgivningen varför hon hade begått självmord. Jag var så upptagen av det. Jag var upptagen av att liksom återupprätta henne på något vis. Att, att inte klandra henne för det hon hade gjort, utan att det var hennes val och hon gjorde detta och vi vet inte varför. Men det var liksom någonting som jag hela tiden var i. Samtidigt som jag skulle, som jag var med och planerade själva minnesstunden för henne, som vi skulle vänta med att hålla till lite senare tills det blev vår ute och det var liksom fina miljöer och så. Och då var det så otroligt skönt att du kom och kunde se, men hur är det med dig? Vad behöver du?
Hur var människor mot dig? Du sa ju att nästan Ylva var nästan den första som började liksom prata om dig och inte bara kring självmordet och så. Men jag tänker överlag, jag får för mig att det är svårt att veta vad man ska säga till någon som sörjer.
Alltså jag, nu ska jag säga att jag har min partner, jag har mina barn, jag har min, alltså min bror, mina närmaste, de har ju tagit hand om mig, de har ju brytt sig om mig.
Mm.
Men alla andra, eller många andra runt omkring har liksom, det är svårt när någon så abrupt försvinner i ett självmord som är liksom oförklarligt. Man vill veta, man vill förstå. Och jag tycker också att vi ska prata öppet om det. Men jag har inte svaren på varför Stina tog livet av sig. Det är liksom, jag kan bara berätta om omständigheterna.
Mm.
Att hon var sjukskriven för utmattningsdepression. Att det var nästan på årsdagen efter att hennes tidiga partner hade gått bort. Det fanns massa omständigheter och förklaringar. Det kunde jag ge. Men varför någon tar det drastiska steget.
Mm.
Det finns ju ingen förklaring.
Nej.
Men jag kan också förstå varför folk undrar och vill veta.
Mm.
Alltså det hade varit jättelätt om man bara, ja, hon tog livet av sig för att XX och så fanns det någonting. Men det är ju sällan så.
Mm.
Det är liksom massa olika saker som gör att man hamnar i den situationen när man känner att man inte har ett val att fortsätta leva. Det skulle vi ju behöva prata mer om och få förståelse för generellt, tänker jag.
Men hur växte det här fram med den här ritualen då?
Vi satt oss och åt lunch tillsammans på en indisk restaurang på Söder och pratade om... Det var inte så att vi satt och liksom började rita upp en ritual först, utan vad vi gjorde var vi bara pratade och du fick berätta, eller du berättade. Och jag ställde frågor och det växte fram till exempel att det visade sig att det var tre sorger, inte en sorg. Vill du berätta?
Mm. Det var ju jättefint att få syn på. Jag tror att du ställde frågan, är det inte så att det är mer än en sorg? Och då var det liksom, det var ju sorgen som är liksom den stora tomheten efter Stina. Alltså den tomheten som bara uppstår när någon går bort som man är nära. Och sen så var det nog sorgen över allt som inte blir. Den som, alltså det som vi skulle kunna fortsätta vara tillsammans. Och sen tror jag det var sorgen över den jag inte längre är för att hon inte finns. Så det var tre väldigt tydliga olika sorger. Tomheten efter henne som är det mest naturliga, det som bara väller in, som finns. Det bara, hon är inte här längre, jag kan inte prata med henne, jag kan inte röra vid henne, hon finns inte, hon är inte här. Det är en sån enorm tomhet, som att liksom bli av med en arm eller någonting. Och den andra, men vem är jag då utan henne? Vem är jag utan mitt vitt? Till mitt liv. Jag har känt varandra sedan vi var 5 år gamla. Vem ska bevittna mig nu? Hur ska jag liksom kunna fylla 55 när inte hon gör det först? Hur ska jag veta hur man åldras och lever om inte hon gör det bredvid mig? Och sen var det här med, alltså allt det vi skulle ha gjort tillsammans, det är de vi var ihop liksom.
Mm, precis, det som inte blev.
Mm, det som inte blev.
Mm.
Vi stod på kö till en kolonilott. Vi hade alltså, för det var det också samtidigt som hon någonstans måste ha planerat att ta livet av sig. Så gjorde hon också planer för livet. Så att vi hade planer på att vi skulle ha en 50-årig fest för vår vänskap till sommaren. Och så. Och det är liksom alla de där grejerna som vi hade planerat att vi skulle göra. Och som vi skulle göra framöver. Allt det som inte blir när hon försvinner. Vad gör jag med den sorgen?
Mm, precis. Och då pratade vi om att, ja, det var ju mer också. Vi kan ta själva innehållet i ritualen sen, för det fick ju också gestalt i ritualen eller ceremonin. Jag tror att vi använde båda orden, kommer inte ihåg. Men sen var det också det som inte blev sagt. Det som inte...
Ja, just det. alltså det där samtalet man önskar att man hade fått ha. Mm. Att hon skrev ett brev till mig, hennes farväl till mig, men jag fick liksom inte ta farväl av henne. Så det kändes också väldigt tomt att, och frustrerande. Och det fanns ju en ilska hos mig också givetvis, att du har bara lämnat mig. Jag känner mig liksom, det är som att man ska träffa en kompis och så sitter man där med sina kulor på lekplatsen och sen så kommer inte kompisen. Alltså så, den besvikelsen över att bara få en lapp, hej då, eller ska man inte, men att jag inte fick chans till mitt farväl. Mm. Och jag fick inte ens chans att säga de saker som jag inbillar mig skulle ha hjälpt henne.
Mm.
Sen var det också, du var ju också väldigt arg.
Mm, ja.
Och det, vi pratade om det också, och det var liksom som att det var ganska självklart att också det skulle få lov att ta plats.
Mm. Så jag minns det mer som en förtvivlan än som en ilska. Men den fick ju ta uttryck under den här ceremonin.
Mm. När vi hade pratat så var det ju mer som ett samtal. Det var inte så att vi satt med papper och penna, utan det var mer att när jag kom hem efter den här lunchen så hade jag ett ark papp, liksom ungefär A5 storlek, ganska litet, men jag började rita och skriva på det och blev liksom som en cirkel runt kanterna och som är mitt med dig i mitten. Och så jag tog bara en bild på den efteråt och skickade över till dig. Och då så sa du att men okej, då har vi en ceremoni som vi kunde utgå ifrån. Som byggde sig upp efterhand, och det var ju, till exempel pratade vi om de här tre sorgerna, skulle det vara så att man kunde fysiskt besöka dem, att man som grupp liksom gick till en plats, eller, och vi pratade om att vi skulle vara ute i naturen. Och så jag upplevde så att min roll var ju väldigt mycket att lyssna in och försöka ställa frågor så att det kunde bli så som du behövde ha det. Så det liksom utvecklades efterhand. Och så var det ju så fantastiskt, för att de här tre sorgerna som vi hade pratat lite löst om, kunde det vara olika platser. Du började göra altare.
Mm.
Och det var ju en kreativ process som var helt fantastisk. Mm.
Jag gjorde liksom tre skollådor, så gjorde jag tre tittskåp kan man säga. Som jag spikar fast på några brädor som ska vara lite mer stabila. Målade i en ljusrosa färg som var liksom samma färg som jag och Stina hade på vår cykel när vi var 17 år, som vi delade på när vi bodde i Lund. Och då blev det liksom en sån här låda för respektive sorg med bilder och föremål och berättelser kring det, som verkligen fick manifestera min sorg, min saknad.
Hur hjälpte det dig att göra dem?
Nej, men det blev väldigt tydligt att det var tre sorger. Att alla, alltså den stora tomheten var ju egentligen den som tog störst plats, men att också försörja vem jag nu inte är längre.
Mm.
Eller försörja det som inte blir. För det är inte bara en sorg efter den personen, utan det är också en sorg efter ja, det som skulle ha hänt i framtiden. Jag tänker att det är ungefär som när någon gör slut, så är det samma sak. Att det är inte bara att man sörjer allt det som man har haft tillsammans, utan man sörjer också det som nu inte kommer bli tillsammans med den här personen. Så att det kändes väldigt tydligt. Och det blev nästan ännu tydligare när jag hade gjort de här. Och det blev liksom olika bilder. Jag fick hjälp att göra AI-bilder av hur jag och Stina skulle se ut i framtiden. Så de fick liksom vara där bredvid någon bild på någon kolonilott som vi skulle ha haft och så.
Hur togs de emot av andra som kom och tittade på dem?
Alltså vi använde ju dem under själva ceremonin.
Mm.
Mm.
Det blev inte naturen, utan det blev jag vet inte om det var dåligt väder eller bara enklast att samlas inomhus.
Ja, det var ganska kallt tror jag. Det var en del snö ute tror jag, och det var bara stökigt att vara ute. Så du hade en ganska stor föreningslokal i din bostadsrättsförening.
Mm.
Eller vi pratade om hur många människor skulle delta i den här ceremonin. Och då sa jag så att jag väl helst inte för många, för att jag har inte hållit en sån här. Alltså jag har hållit ceremonier tidigare, men det här var verkligen på riktigt. Mm. Och då kände jag att då fick det nog inte vara för många människor, för att jag var orolig för om jag skulle klara det just då. Idag skulle jag inte vara orolig, men då var jag det. Men jag sa ju det lite trevande till dig också, skulle det vara okej om vi kanske bara var 7 eller någonting sånt där, alltså plus, jag kommer inte ihåg, något sånt. Mm. Och du tyckte att det var helt okej. Okay. Och då hade du en jättetydlig idé om att du ville att alla skulle komma i svarta kläder.
Mm.
Och du, i inbjudan så skrev du också att, tror jag, eller om du sa det inledningsvis, att, du, att ni får väldigt gärna gråta tillsammans med mig.
Jag vill att det skulle vara, alltså för det är ofta, som jag tänker nu för tiden, att det ska vara liksom, kom i kläder du är bekväm i, och vi vill inte ha svart, du, liksom, det ska vara färgglatt och här ska inte vila någon sorg. Liksom. Jag vill ha tvärtom.
Ja.
För på Stinas själva minnesstund, den vi planerade, den skulle vara på våren, utomhus, det skulle vara färgglatt, det skulle vara spektakulärt, det skulle vara liksom, manifestera henne, fira hennes liv. Och det var ju hennes minnesstund. Nu var det ju för min sorg. Då ville jag att det skulle vara svart och mörkt. Och förtvivlat sorgligt. Det skulle inte finnas någon rosa, förutom mina rosa altare då. Men inte liksom, det, jag ville att det skulle vara mörkt.
Och blev det så också? Mm. I känslan så att säga.
Mm. Ja, det blev det.
Och så ville du också att vi skulle äta någonting tillsammans efteråt. Att alla skulle ha med sig någonting till, som tillbehör. Du hade ju lagat mat. Så att det blir liksom som ett kyrkaffe fast middag. Det här var på kvällen. Tidig kväll. Och sen så skapade vi en cirkel och vi möblerade så att det blev på något sätt den delen av rummet där vi skulle vara. Ett väldigt stort rum där det också var ett matbord, men i en ände av rummet så skapade vi platsen för den här cirkeln där vi skulle vara. Där vi skulle först stå och gå tillsammans och sen sitta ner på kuddar och varva lite också rörelse och stillhet, för att det, när det rör sig mycket starka känslor i kroppen så behöver man ju röra på sig för att få igång systemet på något sätt. Det blir nästan som att det uppstår en stagnation annars. För du hade ju en jättetydligt manus för dina sorger, du skulle presentera dem och till och med ett rollspel där du fick säga det som du ville ha sagt.
Mm.
Och du hade valt musik till varje del, så att det var väldigt liksom, tydligt utformat utifrån det du behövde. Och sen la jag till delar inledningsvis och i slutet som handlade om att vi gick tillsammans sakta i ring runt i det här utrymmet där vi var, till en ganska taktfast, ganska dov musik. Och medans jag berättade varför vi var här, och det var det för att bevittna den sorgen och de sorgerna som du går igenom. Det var för att också stödja den transformation som du genomgår när du är Ulrika utan Stina. Och att det är någonting som inte du ska behöva bära ensam. För du är ju, befinner ju dig i en väv av dina vänner och din familj och allihopa. Att nu får alla chansen att hjälpa till. Och det jag upplevde det som. Att det är värdefullt för alla som är med. Det är, även om vi gör det för dig så blir det väldigt värdefullt för alla som deltar. Så vi gick där i ring. Och med den här rörelsen, cirkelrörelsen på något sätt sjönk in i syftet och varför vi var där. Och sen satte vi oss ner och sen så började du med din första sorg.
Och så skickade jag runt respektive, eller de tre olika altarna, en i taget. Och bad om att alla skulle bevittna min sorg. Och det var liksom ett litet flår för varje låda som man kunde lyfta på och verkligen titta in. Och då så sa de när de fick det och tittade, var en fick titta liksom noga på det här och sen säger jag ser din sorg.
Mm.
Jag får faktiskt liksom rysningar av hur vackert och hur otroligt mäktigt det blir när man uttalar jag ser din sorg.
Mm.
Mm.
Jag ser din sorg.
Mm. Och också så skönt att få titta på en låda när man säger det. Och inte direkt på den här människan som bär sorgen. Att det fick vara utanför mig helt plötsligt.
Mm. det låter också som att när man hör ordet ritual, då tänker jag på någonting som är ganska bestämt, ordnat. Och det låter ju också som det fanns ganska mycket tankar, både i förväg och under och kanske efter, hur man skulle gå eller hur man skulle komma dit, vilka, hur de skulle vara klädda. Hjälper det här en sån här ritual, att man har så mycket bestämt?
Jag tycker det. Jag tycker det kändes väldigt tryggt och bra. Vi befinner oss och umgås i sammanhang som är väldigt så här medskapande. Där det liksom alltid går ut på att, jag har en idé, jag kommer vilja göra så här. Och nu var det liksom bara, nej, man får nästan lägga locket på den här bekantskapskassen om du inte ska göra egna kreativa grejer. Så det var nog därför det var uppstyrt också, för annars skulle någon helt plötsligt komma på någon annan idé. Jag vill tända en brasa här borta. Alltså, det var liksom inte läge för det, utan vi har bestämt, ni ska bara vara här, ni behöver inte förbereda er, bara kom hit. Klädd i svart då, men inte, fanns inget annat.
Men det är som att ritualen i sig och dess struktur skapar en trygghet. Den skapar ett rum, liksom en form av ficka i tiden där vi går in i en djup process tillsammans. Och när det är en djup process så behövs det nog att det finns, att det är ganska, det finns stadga i den ordning som är satt.
Nu kanske jag går händelserna i förväg, men hur kändes det efter att alla hade sagt jag ser din sorg? Alltså där och då eller efter den här ceremonin? Alltså vad gjorde det för...
Det kändes ju väldigt skönt. Jag grät ju väldigt mycket också. Nu kommer inte ihåg riktigt om det var en låt där jag bara fick gråta och skrika. Typ. Jag minns det som en väldigt... ut liksom också. Någon fördrivelse av sorgen nästan också. Att det ska inte finnas en... uns kvar, det ska inte finnas något jag håller igen på, utan det bara, nu får allt komma ut, det finns ingen hejd. Jag tror faktiskt vi hade förvarnat att om det är någon som tycker att det blir för mycket så får man gärna gå undan, för att jag visste att det skulle bli intensivt känslomässigt och alla var kvar, men det fanns möjlighet och det tror jag var bra också att ha sagt.
Men det var den låten där vi också, vi kan ju dela den och spela den sen om du vill, så som där vi alla dansade till den, och där det blev också ganska naturligt och skönt att få röra på kroppen lite kring det här. Ett ämne som är jättesvårt, men att också alla uttryck får plats. Alla uttryck får plats.
Men vad hände med dig som var medskapare, eller vad man ska kalla det?
Men jag uppfattade min roll som att jag håller den här strukturen och jag ser till att den ordningen som är satt, att den kan följas. Men också med ett inkännande i att när det är dags så går vidare till nästa och så vidare. Men du var också rätt så stark i din process liksom under själva ritualen. Så att det jag fick göra var på något sätt att hålla, vad ska man säga, hålla space brukar man ju säga, man medans alla övriga var ju med i gråtandet, medans jag höll igen det för att mitt ansvar var att hålla cirkeln istället och se till att rätt musik fanns redo när det var dags och sådär, också känna in när vi behöver kanske resa på oss eller röra lite på oss. Men att göra det, att ta ganska lite plats, men ändå hålla på något sätt.
Och sen tror jag vi avslutade med någon slags, jag kommer inte ihåg hur det var, men det kändes som någon slags kärleksbombande för mig. Alltså att jag verkligen får känna att nu har jag de här vännerna, de finns kvar, de lever fortfarande tillsammans med mig. Och det var också jättefint. Jag vet inte, kommer du ihåg hur det formulerades eller...
Ja, de fick ju också förbereda sig i att fundera på vad de verkligen uppskattar med dig.
Just det, så var det.
Och så hade de med sig det och hade förberett och så sa de det till dig. Och det blev ju också en hel del improvisation i det. Vad vi också gjorde var att vi faktiskt bjöd in Stina till cirkeln. Vi sa att vi alla här, alla sa sina namn. Och så sa vi också Stina... Om du finns här, vi bjuder in dig. Du är med i den här ritualen. Sen gjorde du också ett rollspel med en annan en person där du hade skrivit ner ett manus där du läste upp vad du ville ha sagt.
Mm. Mm. Om jag hade kunnat ha liksom ett sista samtal med Stina, vad det hade varit. Och det var väldigt, väldigt skönt att bara få det uttalat och det sagt. Och att det på något vis, alltså det var en scen kring ett lyckligt slut. Alltså att jag, för det är det jag gör som jag tror många andra gör också, när någon tar livet av sig. Om jag bara hade gjort detta, om jag bara hade sagt detta. Om det, och de tankarna kan bara gå runt, runt, runt. Och det går ju inte, för det har redan skett. Men jag fick liksom göra ett rollspel där jag spelade upp, där jag fick säga de sakerna som jag tänkt, om jag bara hade sagt det här. Och att det liksom scenariet slutade med att Stina bestämde sig för att inte ta livet av sig.
Mm.
Och jag vet ju liksom att så enkelt är det inte. Det är inte så att jag hade kunnat stoppa, alltså jag kan inte ta på mig det ansvaret heller. Men det var väldigt skönt att få slut på det ältandet i huvudet. Att bara få spela ut hela den grejen. Så här hade det kunnat vara. Så här hade det kunnat gå till. Av alla miljontals versioner som skulle kunna hända av alla stunder vi någonsin befinner oss i, så finns det en variant där hon hade ringt mig och jag hade sagt någonting som hade fått henne att ändra sig.
Och de andra gäster eller medverkande som var där, vad har de sagt då?
Nu i efterhand?
Mm.
Inte hört så mycket, tror jag. Men alla, de var väldigt glada att ha varit där. Alltså jag tror också att det är lätt att bli handfallen när någon nära vän befinner sig i så djup sorg.
Mm.
Och det är väldigt skönt att här är något konkret man kan göra. Jag förbereder mig lite och så går jag hit och sen är jag en del av det här.
Mm.
Och jag tror att det känns skönt att få vara deltagande, att ha gjort någonting. Och sen för mig så känns det så skönt sen när vi gjorde själva, för sen var det också planeringen av själva minnesceremonin. Att då hade jag liksom fått, min sorg hade fått ta plats innan och fått bevittnas och fått utlopp. Så att när det sen var själva minnesstunden kunde vara mycket mer närvarande i alla fina minnen av Stina som vi alla delar. Och också orka med andra sorg liksom vid det tillfället.
Mm. Som inte så många har när troligtvis när de går till begravning eller minnesstund.
Nej, precis.
I vanliga fall att många befinner sig i en djup sorg och kanske inte ens kommer ihåg begravningen.
Nej, precis.
Så att det känns ju som att det finns ett behov att kanske ta hand om sig själv lite i det här också. Men som det kanske inte finns plats för då.
Mm,
men bara som du säger, identifiera att det finns mer än en sorg.
Mm.
Det kanske man inte kommer på själv.
Precis.
Spännande. Jag tror vi behöver hjälp.
Mm.
Låt det hålla i ibland för att förstå.
Mm. Så. Ja, sen måste jag också säga att för vi känner ju varandra, vi är ju inte jättenära vänner, vi har inte umgås supermycket, men vi känner varandra sedan ett antal år tillbaka och umgås i massa sociala tillfällen och tycker mycket om varandra. Jag gillar dig i alla fall.
Jag gillar dig också.
men också för att i och med den här ritualen så berättade ju du också om ditt liv med Stina och hur ni kände varandra och hur, till exempel när du berättade om hur du sörjer den som du inte längre är när inte hon finns, så berättade du beskrev ju, ni hade ett gemensamt språk, ni använde speciella ord tillsammans som inte vi, flera av oss, några säkert i cirkeln, men som inte vi kände till.
Mm.
Och som vi då började använda tillsammans med dig efteråt.
Ja.
Och att det blev som att vi fick ta del av ännu mer.
Mm.
Och vi fick lära känna er, dig och Stina, men också dig i din sorg. Och det var så mycket som var så fint som band samman.
Ja, det var också jättefint att ni inte bara bevittnade min sorg utan också vår vänskap. För det kan jag också känna när det var som mörkast, att om hon kände lika mycket för mig som jag gjorde för henne, hur kunde hon bara lämna mig? Jag kanske bara inbillat mig alltihopa, vi kanske inte var så bra vänner. Alltså den, och att någon bara kommer, jo, det var ni, vi såg er. vi fattar liksom, det där är helt otroligt, det var helt unikt, det är en otrolig vänskap. Och då växer ju också en tacksamhet över allt det som har varit och att jag fick 50 år med henne. Och det är inte alla som har en sån vän ens liksom någon gång i livet, med den närheten som vi hade. Så det var också jättefint att få få det bevittnat.
Ylva, kan inte du berätta lite mer om ritualer som du har gjort överhuvudtaget? Eller varför vi har behov av dem?
Men jag har ju tänkt jättemycket på när det händer stora saker och varför vi blir så lämnade ensamma i det här. Och hellre så skulle jag vilja berätta om vad det här har satt igång.
Mm.
För att jag, när jag har berättat för vänner om vad vi gjorde tillsammans med den här ritualen för din sorg och lika, så har det liksom satt igång samtal kring stora livsförändringar som händer. Och nu har jag blivit ombedd att stötta i en process för en väninna som ska, hennes döttrar ska snart flytta hemifrån, och det är en jätte, det är väl en sorg, men det är framförallt också en transformation i vem är jag nu när jag inte är mamman hemma som är hemma när hon kommer hem, utan hon bor inte med mig längre, utan sen kommer inte båda bo längre hemma med mig, och vem är jag då som mor, och hur det är en jättestor förändring. Och vissa kanske tycker att det rycker på axlarna och tänker att ja, men det är väl ingenting, medan andra kanske känner att nej, men jag vill hitta den nya mamman jag kommer vara, och jag vill också kanske få stöd i att släppa ner dem, släppa ner barnen på golvet och liksom, låta dem springa iväg. Och att det finns ju otroligt mycket känslor i en sån process. Och nu ska vi utforska vad det skulle kunna vara. Det är inte säkert att det skulle bli en ritual, men det finns en grundidé om att det kanske behövs en ritual eller någon form av cirkel som stödjer just den här transformationen, hennes förändring. Och det kanske behövs fler aktiviteter, det vet vi inte. Men vi är två då nära väninnor som ska påbörja den här processen nu. Och jag tycker det är så, alltså finns det någonting mer meningsfullt än att hjälpa varandra leva våra liv och gå igenom det vi går igenom? Det kanske inte alltid måste vara så negativt. Det är ju en viktig process. Man behöver bara stöd för den processen, och då är ritualen ett fantastiskt sätt att göra det, men då måste ju ritualen stödja det som är. Sen har jag gjort liksom lekritualer väldigt mycket tidigare, för att jag tycker att överhuvudtaget strukturen och att man skapar ett speciellt rum för en viss händelse genom att man rituellt säger nu öppnar vi den här cirkeln och nu gör vi det här. Men de här stora riktiga ritualerna kring stora livsförändringar är ju, vi har inte så många. Vi har bröllop, vi har begravning.
Dop.
Det som jag uppfattar i alla fall som är så viktigt med ritualen, det är ju att det handlar om att någonting behöver bli sagt och bli hört av rätt personer. Av personer som är viktiga, som är en del av det som sker. Även om det inte händer med dem, så händer det indirekt med alla runt omkring dig. Ulrika påverkas ju av det som händer. Och det är ungefär som att vi låtsas som att det inte är så, fast det är så. Och det handlar om att då erkänna att det är faktiskt så det är. Och att det är hela väven, den väv som vi alla på något sätt ingår i. Det sker en förändring i väven, och då är det viktigt att alla är med och på något sätt är en del av det och tar en roll i det. Och det här bevittnandet också, att det finns en vi som grupp ser, eller vi som är nära dig, vi är med och ser. Och det gör det också lättare kanske, tror jag, för de som är med i ritualen att också ta plats i det. För man vet ju kanske inte alltid hur ska jag ta plats och hur ska jag stödja och hur kan jag, och då kan det bli lättare att prata om det.
Händer det någonting i ritualen som ni inte hade förväntat er? Att det var några liksom extra saker som ni inte hade planerat, men som infann sig på något sätt?
Alltså det som var så fint efteråt, tänker jag, att jag ville ha det här, men nu ska vi dela en måltid tillsammans. Jag kommer ihåg när jag var, jag tror, någon av de första begravningarna jag var på, så tyckte jag det var så konstigt att det var så gravallvarligt i kyrkan. Och sen var nästan uppsluppet efteråt på kyrkaft. Det var bara som, när jag var barn då, så jag tyckte det var så konstigt att först var alla jätteledsna. Och sen så var det som att ingenting hade hänt. Och det var så hastigt liksom skifte däremellan som var så märkligt, tyckte jag. Och här var det mer som att det öppnade upp sig för någonting. Och sen så dökade vi fram maten och så började vi prata. Och sen började vi alla prata om stora livshändelser. Alltså, det var fler personer som var gravida, hur liksom deras längtan men också oro inför det. Det kunde vara liksom det som hände oss på riktigt i livet. Och det var inte det här glättiga, nu låter det som ingenting och nu är det där saken avklarad, utan det kändes väldigt genuint och väldigt öppet oss insemellan. Vi kunde alla liksom dela med oss av var vi befann oss. Det tyckte jag blev jättefint. Det hade jag inte tänkt på eller väntat mig.
Mm. Det var väldigt, det blir som att alla kom varandra närmare och att det, man kommer direkt på kärnan, det som är viktigt i livet just nu, och att man också kan vara, att det öppnar för, att det tillåter en att vara sårbar, och att den sårbarheten har vi ju alla på olika sätt, och att det öppnar dörren för att bjuda in varandras sårbarhet.
Mm. Vi har alla våra sorger och motgångar, och alltså, nu var det en bevittnande av min stora sorg, men man går ju nästan alltid med någonting som skaver eller inte riktigt funkar eller som man oroar sig över, eller, och att bara få dela det då på ett öppet sätt med varandra med väldigt mycket kärlek och omtanke från alla andra. Det är jättefint.
Skulle man kunna göra det här i större skala och få samma effekt, tror du? Eller samma känsla?
Jag tror nog det.
Jag tror
det, men det, man får nog använda sig lite grann av tekniker och metoder och kanske ljudteknik och kanske ha med sång, för att det är någonting som, om man är väldigt många i ett rum, att det kan också binda samman med rösterna, när rösterna får på något sätt röra vid varandra. Det är en slags beröring också.
Mm.
Nej, men, ja, men det tror jag absolut att man kan göra i större skala.
Mm.
Jag tyckte väl lagom antal personer för mig just nu. Men jag tänker större skala skulle också kunna innebära oftare. Alltså för flera. Man behöver inte konceptualisera det. Men jag tänker att jag hoppas att folk blir inspirerade när de hör detta och hittar sitt upplägg.
Mm.
Och att som sagt att inför en begravning eller minnesstund, att ta hand om sin egen sorg först, så att man inte kommer dit och måste liksom, alla kommer dit med sin sorg. Och är man en av dem som bär den tyngsta lasset, har stått närmast, så känns det ganska ansvarsfullt på något vis att ha bearbetat det innan liksom den gemensamma begravningen eller stunden. Inte att man inte ska få visa sin sorg där, men att man i alla fall har liksom fått hjälp att gå igenom någonting innan. Jag tror det ska vara väldigt behjälpligt.
Ja, för på en begravning blir man nästan lite värd, eller alla hälsar på eller tittar på, eller jag tänker lite på det här i ett flygplan när man säger att man ska ta syrgas själv innan man ger det till sitt barn. Är det det du menar med att man ska
ta hand om
sig själv först? Jag tror också, det är så spännande att höra här, för jag tror att vi har behov av hjälp och ritual. Det låter ju jättespännande och fantastiskt och speciellt kanske. Men det handlar ju också om att man har något att hålla i handen. Att man får hjälp att se olika saker. Så att och speciellt med sorg så tror jag också att många vet inte hur de ska hantera det, och de vet inte hur de ska prata med någon annan som har sorg. Så det är ju ett ämne som är väldigt outforskat för oss flesta. Så jag tror att man skulle bli väldigt glad om man fick vara med på något sånt här. Alltså som deltagare då eller så.
Jag tror också att man kanske är, när man är själv i sorg, så kan det vara svårt att arrangera sin egen sorgeritual. Jag tror att det behövs nog att det finns någon som kliver fram.
Och det var väl så här, du hade inte gjort det själv.
Nej. Jag skulle inte komma på tanken själv. Det var mötet där på toaletten.
Ja, mötet på toaletten.
Man skapar ett rum. Det blir som att ritualen är en ficka i tiden. Där det som är svårt att prata om, som till exempel som döden och sorg och även kanske någon föreståendes död. Jag har ju tänkt flera gånger att jag skulle vilja sitta ner med mina föräldrar och mina syskon och prata om hur gör vi nu, för ni kommer ju dö, och att ha ett sånt samtal. Men det är svårt att bara så här by the way en fredagkväll, de bor i Göteborg, som jag skulle vara nere då och äta räkor på fredagkvällen och dricka vitt vin och så bara, hörni, ska vi ta det här nu om döden? Utan det är nästan så att det skulle behövas en ritual även för det, att man har på förhand bestämt, när vi pratar om döden, hur vi vill då att det samtalet ska se ut, och att det finns en ordning kring det, en agenda, och att det har en väldigt, väldigt tydlig början och ett tydligt slut. För att det är som att man öppnar en dörr som är väldigt svår att öppna, och det gör att man vågar inte öppna den bara så där, utan att man behöver, det är det här rummet som ritualen skapar, som tillåter någonting annat att ske än det som är vardagen. Och ritualteori pratar ju om, där är att det är väldigt viktigt att det är en tydlig början när man kliver in i ritualen, och att det pågår, att det är väldigt, väldigt tydligt slut, och att det finns nästan en, att det blir en andäktighet. Det behöver inte handla om att det är religiöst eller så, men att det blir en speciell uppmärksamhet på en stund, på någonting, som på ett skeende. Och sen så är det här att det som ska höras blir hört, och det som ska sägas blir sagt, och att hela ritualen stödjer det. Den kan se ut precis vad som helst, men att man har skapat en situation, och man kan stödja det med speciella kläder, som i det här fallet med att alla var klädda i svart. Jag föreställer mig nu att det finns folk som tänker så här, att ja, men måste det vara så himla allvarligt, eller måste det vara så formellt och så, men det
låter ju så. Ritual andas ju det, tycker jag.
Ja. Jag kommer ihåg, till exempel, nu kommer jag faktiskt på.
Ja.
Vi hade en spontan ritual som sen blev en återkommande när min syster skilde sig och hennes man flyttade ut ur deras gemensamma lägenhet, eller då exman. Och hon skulle ta det här hemmet i besittning som sitt eget när han hade flyttat ut. Och då blev det att vi samlades, hennes väninnor och jag, syster, och vi hade någon form av fest. Och under den här kvällen, där vår gemensamma intention var, det handlade om att hon skulle ta det här hemmet i besittning som sitt eget, då blev det att vi på något sätt faktiskt rörde oss runt i hela hemmet, i varje hörn, och på något sätt berörde hemmet, som att vi på något sätt välsignade, det här är nu Åsas eget hem. Det här är, och det blev att jag, det blev liksom att vi också spårar ur lite grann. Jag stoppar in huvudet i tvättmaskinen och för att, nu har jag varit där inne och markerat. Det är ungefär lite som revir. och det har vi gjort liknande med inflyttningsfester nu.
Har du någonsin vågat flytta in någon ny i det där hemmet? Så också håller man bort alla andra framtida partners.
Väldigt bra fråga. jag vet faktiskt inte. Men jag tror att det är liksom, du sätter fingret på någonting jätteviktigt. Intention och handling som ska följa intention, det blir något av det. Det skapar någonting. Så en annan kompis inflyttningsfest, det gjorde vi, men då var det också så att vi frågade henne, okej, vad vill, inte inflyttningsfest, men inflyttningsceremoni innan festen. Så att vi var en liten cirkel som så här, vi bevittnade, det här är ditt nya hem. Och hon sa, kan inte ni, jag skulle vilja att vi har en speciell dans där vi också berör varenda hörn och att vi följer den. Alltså vi umgås ju i väldigt lekfulla kretsar. Vi är ju vuxna kvinnor, 50 bast liksom. Det här var i och för sig 5 år sedan, men att man bara kan göra en lek av det. Och går runt med en dammvippa och liksom petar i olika hörn och säger, det här är ditt hem. Och sen skvätter någon rosenvatten eller någonting sånt där. Men det kan vara väldigt lekfullt, en ritual.
Mm.
Så Och jag vet inte om man ska kalla det för en ritual. Men vi gjorde vissa saker i en viss ordning som vi hade på förhand sagt. Men det var också plats för improvisation. Därför att känslorna är inte så svåra i en inflyttning som det är i en sorg. Då behöver man nog ha en mycket, mycket, mycket tydligare struktur.
Mm. Men lite tillbaka det där du sa om dina föräldrar. Har du själv funderat på hur du vill ha... hur det kommer att se ut eller hur du har tänkt kring din egen begravning eller så. Har du liksom redan nu tankar ifall någon skulle fråga dig? Eller tänker du mest på att det rör dina föräldrar?
Jag tänker nog mest att det rör dem. Mm. Jag inser att jag inte har sopat rent framför eget hus. Jag har inte tänkt igenom min egen begravning faktiskt.
Nej. Men det behöver man inte göra. Men jag tycker ändå att det är intressant att vi, ju fler som börjar fundera själv och prata lite om det utan att det blir så stort, så kanske den där jätteavståndet inte kommer att finnas mellan närstående och de som är äldre kanske.
Just det.
Ja. Jag vet inte om det här stora saken som har hänt för dig, med den här stora sorgen, har det gjort att du har börjat fundera kring din egen...
Nej, men jag tänker nog, alltså, när min pappa gick bort så var vi också helt, alltså han var sjuk och vi visste att han skulle dö, men vi pratade inte om det. Och sen så var vi liksom bara, oj hjälp, vad ska vi göra nu? Han är inte med i Svenska kyrkan, fast han är med i kyrkokören. Skulle han vilja ta en begravning, en kyrklig begravning, eller hur ska vi göra? Vi är helt tafatta, vad skulle pappa ha velat? Men sen så nu med Stina så var det mycket mer... Nej, bara hon får skylla sig själv. Nej, men det är vi som sörjer som ska skapa en minnesstund för oss, för vår sorg, för vi som är kvar, för att det ska kännas så bra som möjligt för oss. Och vi ska göra det till Stinas minne på bästa sätt, men det är liksom inte den som dör, tycker jag. För jag tycker också att det kan också vara en belastning att det är någon som skriver ner, så här vill jag att det ska vara. Och sen kanske en helt anskrämlig låt som ingen vill lyssna på. Eller, alltså du vet, någonting som känns helt orimligt att förverkliga. Jag vill ha min aska spridd på något helt obskyrt ställe som man inte pallar ta sig till. Alltså det kan ju också bli ett väldigt ok för de efterlevande. Och jag tänker att begravningen måste väl ändå vara till för de som ska vara i sorgen. Inte för den som redan har stuckit.
Ja, men det är väldigt delade meningar om det, tror jag. Ja. Men att antingen så en del döstädar och skriver upp saker för att de vill liksom att det ska finnas för de närstående att titta på. Sen är det ju de anhöriga eller närstående som tar besluten.
Mm.
Men, och för en del så vill inte lämna någonting. Liksom vill inte skriva ner någonting eller tycka någonting. Så det är också så intressant om det är för om begravningen är för de som är kvar eller för den som har dött.
Ja, nej, men jag skulle kunna tänka mig att skriva ner några önskemål som det här skulle jag uppskatta. Gör det om ni känner för det. Men inte sådär, min aska ska spridas på toppen av Kebnekaise. Alltså så svåra uppdrag liksom. Eller var någon som sa att den vill bli spridd i 3 olika länder. Jag menar, hur länge ska man hålla på? Jag tänker att göra det som känns bra för er. Och så blir det bra för mig också. Jag är någon annanstans.
Så ett tips då om du vill prata med dina föräldrar kan ju vara att du berättar vad du har för funderingar. Se om de svarar.
Just det.
Mm. Mm. Alltså inte för dem utan för dig.
För mig, ja, precis.
Min erfarenhet är när man talar med någon som är ganska uppåt åren så är det inte så... De kanske backar för de förstår du, för barnen istället. Men att de kanske visst kan prata om det. Ganska enkelt.
Jag kan säga en jättefin liten detalj på Stinas minnesstund. Det var att hennes kusin hade med programmet gett en liten fröpåse med förgäst mig ejfrön. Och då fick man liksom alla gå hem och plantera det i en liten kruka eller på någon plats efteråt. Och så var det så fint när de här blommorna kom upp sen till sommaren. Jag tog bilder av det och skickade till andra och vi jämförde och sådär. Det var ett väldigt fint sätt att liksom minnas Stina och minnas den stunden vi hade när vi fick påsarna tillsammans.
Men tror ni att en begravning eller minnesstund kan ta hand om alla som är där? Göra det för alla besökare? För det, där också när man planerar en begravning eller minnesstund så gör man ju också en slags ritual. Man bestämmer ju visst många saker. Och en del tycker det viktigaste är musiken och en del kanske tycker det viktigaste att man, vad man får att äta på minnesstunden och så vidare. Det är som att alla har liksom olika saker och sen kanske de har olika relation till den personen som har dött också. Så det är intressant att en sån stor händelse, jag skulle säga i livet, men ja, i livet för de sörjande i alla fall.
Ja, då hjälper det ju att det är någon som har skrivit att den bortgångne ville ha det här och så kan man liksom...
Ja. Eller skapa någonting jättefint för den personen. Så det är väldigt intressant ändå att det är en ritual i livet som vi själva inte är med och genomför.
Precis.
Och hur vill vi att den ska genomföras eller vill vi inte lägga oss i? Det är jätteintressant.
Hur vill du göra?
Jag har inte bestämt mig. Det är det jag håller på att utforska med podden. Nog tror jag att det är bra att prata om det i alla fall. Tack Ulrika Hammar och Ylva Björnberg för att ni ville dela mer av den här väldigt personliga och speciella, unika ritualen ni har skapat. Som jag hoppas kan inspirera andra att ta hand om sig i sorgarbetet eller andra saker i livet. Tack så mycket.
Tack.
Tack, tack. Gå gärna in och prenumerera på Min död, min begravning. Då får du reda på när nya avsnitt släpps och där kan du betygsätta podden. Och då hjälper du andra att hitta oss. Tack för att du har lyssnat.